Du ser henne komma gående längre ner i korridoren. Precis som alla andra på jobbet vet du att hennes bror har tagit livet av sig. För några veckor sedan gick han ut på isen, lämnade visst något brev till familjen. Hon ser mager ut, bräcklig. Hastigt slinker du in på toaletten för att slippa möta henne. Vad skulle du säga? Jag beklagar sorgen. Det låter inte klokt. Tänk om hon börjar gråta, vad ska du göra då? Tänk om du säger något som gör det hela värre. Nej, det är bättre att du är tyst och låter det vara. Och vill kanske inte prata om det. Säkert är det så. När du kommer ut i korridoren igen ser du hennes ensamma gestalt vika av mot personalrummet. Hej och välkommen till Dela känslan-podden avsnitt 49. Det är som vanligt jag, Marit Sahlström och Åsa Johansson som håller i den, och den görs för Magelungen Utveckling. Fokus i vår podd är psykisk hälsa med riktning mot unga som också är Magelungens målgrupp. Det här avsnittet spelade faktiskt in i januari innan pandemisituationen slog till. Så det, på ett sätt kan det kännas lite inaktuellt, men det vi pratar om är ständigt aktuellt. För idag har vi Minds som gäster. Den organisation som jobbar med föräldralinjen och självmordslinjen till exempel, där man kan höra av sig och få stöd och hjälp när man inte mår bra eller har någon anhörig som inte mår bra. Så jag tror ändå att ni kommer ha ut någonting av att lyssna på den.
Hej och välkomna till Dela känslan-podden.
Tack.
Tackar.
Idag har vi Johanna Nordin, verksamhetsansvarig för alla stödlinjerna på Mind. Och så har vi Gunn-Britt Berg från föräldralinjen. Mm. Vill ni berätta lite först kort om Mind? För inte säkert alla känner till er.
Mm. Mind är en ideell organisation som har funnits sedan 1931. Och vi jobbar både med stödverksamhet men också med opinionsbildning och kunskapsspridning som våra viktigaste delar. Mm. Så som stödverksamhet så har vi föräldralinjen då, och även äldrelinjen och självmordslinjen. Och sen har vi Mindforum som är ett forum på nätet där man kan stödja varandra. Så det är mycket volontärsverksamhet. Mm. Och vår opinionsbildande och kunskapsspridande del handlar om att minska stigma och tabu kring frågorna med psykisk ohälsa och självmord. Och där jobbar vi både i kampanjer, i rapporter, med tidning och med nyhetsbrev och lite annat. Så vi försöker att vara ute överallt och påverka så mycket som möjligt för att människor med psykisk ohälsa ska få det stöd de behöver och den hjälp de behöver om de behöver det. Och för att ingen ska behöva tänka att man inte orkar mer i livet. Så att man tycker att självmord är den enda lösningen. Det är målet för oss.
Gunn-Britt Berg, du har jobbat på föräldralinjen hur länge?
3,5 år.
Ja. Och vem är du? Var kommer du ifrån? Vad krävs för att jobba där?
Jag är pensionär, som de flesta av oss som jobbar i föräldralinjen. Jag har jobbat hela mitt liv inom psykiatrin. Först vuxenpsykiatrin och sen de senaste cirka 13 åren inom barnpsykiatri på BUP. Varför jobbar jag då på Mind? Jag hade jättesvårt att gå i pension, för jag har trivts väldigt bra med mitt arbete. Och jag blev rekommenderad av en kollega att börja. Jag upptäckte att det är ett sätt att fortsätta vara en del av samhället. Att inte bara sitta och ägna sitt liv åt sig själv, det tycker jag är för tunt. Och därför har Mind svarat mycket bra på mina behov, kan man säga så. Ja,
ja. Jag tycker att det är också intressant att du säger just att det blir för tungt att ägna sig åt sig själv. Jag tänker att bilden som många kan ha kanske att det är tungt att vara volontär, men nu säger du motsatsen lite.
Jag har också hört den frågan jättemånga gånger om att är det inte jättetungt att jobba inom psykiatrin? På ett sätt är det ju svårt med människor som behöver lida och ha så stora svårigheter. Men samtidigt så är det är så glädjande att jobba med människor som också tar emot hjälp och som är glada för den hjälp de får. Och jag tycker inte att det är tungt att jobba på Mind.
Jag undrar lite vilka som hör av sig. För föräldralinjen, det kan även vara, det behöver inte vara föräldrar, eller hur? Det kan vara alla möjliga som har med barn att göra. Vad har vi för målgrupp?
Det är någon enstaka gång som jag har tagit emot samtal från till exempel mormödrar. Men de allra flesta är föräldrar. Och det är föräldrar till små barn, mellanstora barn och också på senare tid väldigt många till vuxna barn.
Så nyfiken på vad det handlar om. Du har lite statistik med Johanna här idag. Vill du berätta lite vad du har för siffror?
Ja, de allra flesta barnen är mellan 7 och 12 år. Vi har delat upp lite olika åldersgrupper. Men det har varit så väldigt länge att de allra flesta är mellan 7 och 12. Men sen så har vi märkt, precis som Gun-Britt säger, att det som kanske känns svårt och skaver mest är de här unga vuxna som inte riktigt kommer ut i samhället och där föräldrar är föräldrar fast barnen egentligen har blivit utflyttningsgamla men inte utflyttningsklara som fortfarande bor hemma. Man är förälder ändå. Vi har föräldrar som har ringt om barn som är uppåt 40, men 35 i alla fall. Det är inte ovanligt att man känner att man har svårighet i sin föräldraroll även så högt upp i åldrarna. Och såklart är det kanske ännu svårare då. Och det finns ingenting i samhället egentligen som stödjer de föräldrarna. Man kanske möjligtvis har hjälp så länge barn går i gymnasiet. Men sen är det ju liksom inte så lätt. Och när man är över 18 så har man inte samma möjlighet att få ta del av svårigheter som barnet kanske har. Om inte barnet själv verkligen uttalar att man, det är okej att blanda in föräldrar, så är det ju så att man blir lämnad utanför. Men man kan fortfarande ha väldigt mycket svårigheter och frågor. Så att det är ju en sak vi ser. Den största orsaken som ni anger i era samtal, vi för statistik för varje samtal, är ju nedstämdhet och ångest. Sen kan man ange flera olika orsaker, men det är den största, det är 26% som det samtalen handlar om det. Problem med föräldrarollen utan att barnen behöver ha några större problem egentligen är nästa stora på över 20%. Och sen är det relationsproblem mellan föräldrar och barn som är det som är frågorna som det handlar om ofta. Så det är ju ganska breda samtalsområden i och för sig.
Då var det en andra kategorin du sa, just att föräldrar som där barnen inte har några uppenbara
problem. Inga uttalade problem, att det inte finns en diagnos, utan det är mera vad är det här för någonting? Där man kanske behöver bolla just. Passar jättebra att få prata med en annan vuxen som har vana vid att jobba med barn och föräldrar. Vad är det här för någonting? Och är det fel på mig? Eller är det vår relation som skapar de här problemen? Eller vad kan det vara?
Ser ni någon förändring över tid? Har det sett annorlunda ut innan? Hur länge har Mind funnits som föräldralinje?
Föräldralinjen har funnits sedan 96. Så det är, i år blir det 24 år då. Så det har funnits länge. Och det som tror jag sådär. Vi har inte varit riktigt lika duktiga på statistik från början, men om man ser en trend i alla fall mot att unga vuxna är det som är svårare idag, även om fortfarande det här med relationer och skilsmässor och sånt som skapar problem, det har nog funnits i stort sett hela tiden. Men det kanske är mer trenderna och det som känns svårare för de flesta som har jobbat inom barn och vuxen. Vården har ju heller inte jobbat så mycket med barn och som vuxna barn. Det är ju ingen som har gjort det egentligen, för det är ingen som gör det. Så att det är ju också en svårare fråga att ställa liksom större krav på de som svarar.
Ja, jag tänkte på det, Gun-Britt. Vad svarar du där när det är en förälder som är orolig för en ung vuxen eller en 30-åring?
Många gånger är det så när folk ringer så vet de inte riktigt var de ska börja. Och då hjälper jag till att ställa lite frågor, alltså hur gammalt barnet är och vad är det för någonting som är oroande. Och sen är det ju ofta så, tycker jag, att det är så många problem. Och då det handlar det om att ringa in vad är det som är skälet just nu. Många gånger är det ju då unga vuxna mellan 20 och 30 år, kan man säga. Och då frågar jag lite grann om hur det har varit under uppväxten, vilken hjälp de har fått av samhället. Och hör vilken typ av relation de har haft till den vuxna nu då, när den förändrades och varför det nu är så svårt att till exempel prata tillsammans. Och då är det ju ofta så att den unge vuxna inte vill ha någon hjälp. Och där sitter föräldrarna och känner att man kan inte lämna ungdomen på sitt rum. Och dessutom är det också så att de behöver ju hjälp att liksom få en egen försörjning och så vidare. Och då får jag fråga lite runt vilka de har vänt sig till och vilka svar de har fått och så vidare. Om det är väldigt svårt att prata med en unge så brukar jag föreslå att skriv ett brev. Och ge brevet till personen. Och ibland har de redan gjort det. Men då ska skriv lite annorlunda. Och ge ganska konkreta tips på hur de kan skriva. Och inte för att de ska göra som jag säger. Utan mer för att ha något att reflektera mot. Och många gånger så är det ju som att de får någon liten ny öppning. Och där brukar ju då samtalet sluta. Och de allra flesta som ringer är väldigt nöjda.
Just det, för att du får alltså återkoppling då. Så de kan söka upp dig igen så att du vet att jag har pratat med Gunn-Britt. Nej. Så det är under ett samtal.
Ja. Ibland gör jag så här att när de vill, men då frågar jag efter dig när jag ringer nästa gång. Ja, så det går nog inte, men okej, jag jobbar varannan torsdag eftermiddag. Och då lämnar jag till dem om de vill ringa igen. Så att på något sätt att, liksom att helt stänga av att det är helt omöjligt att prata med mig då, det blir ju inte. Nej. Även om det blir inte så lätt.
Mm. Jag blir så nyfiken på de här konkreta sakerna i brevet. Vad skulle det kunna vara som du ger förslag till föräldern att skriva?
Nu skulle jag vilja säga, åh herregud, men då får du klippa det. Ja, för det första så skriver jag någonting om att föräldern ska skriva hur påverkad, alltså hur ledsen mamman är till exempel för att deras kommunikation är som den är. Och då inriktar jag mig på själva kommunikationen. Inte på att de ska skriva ett brev och säga att jag tycker det är så jobbigt att du ligger hemma och inte går ut och arbetar, utan snarare hålla sig till alltså kommunikationen, hur ska vi kunna prata på ett mer hjälpsamt sätt? Och att på något sätt lite vädja till att den andra ska försöka förstå att det är ett ömsesidigt förhållande.
Det är ganska speciellt också när man har barn som är vuxna, att man också då börjar kunna prata med varandra som till en annan vuxen. Och att det kan vara svårt i övergången ju att för föräldrar att känna det. Särskilt om man inte har en jämställd relation i vem som drar in lönen till exempel. Så kan det ju vara att man känner att det är svårt att vara i en relation vuxen till vuxen. Och att många fortfarande ser barnen som barn, fast de egentligen är nu har blivit vuxna. Så det kan ju också vara fint att känna att man börjar kunna prata till vuxen. Det kan ju barn också då uppskatta förstås, när man, eller barn, unga vuxna.
Sen brukar jag ju ofta då, föräldern är ju ofta uppfylld av en känsla. Och att på något sätt ge alternativa tolkningar av hur den vuxna kan tänka där den personen ligger. Så att det blir liksom lite mångkulturellt vad jag tänkte säga. Men det kan
bli ett alternativ till
perspektiv.
Ja. Jag tänker också att i samhället så ser vi ju en stor förändring där det är mycket senare vi kommer ut i arbetslivet och det är mycket senare vi hittar egna bostäder, speciellt i storstad, men även i glesbygd, att det skiljer sig mycket. Så då kan man också se att den gruppen som ni får väldigt mycket nu också påverkas starkt av samhällsförändringarna.
Och det har ju under en ganska lång tid varit så att det har verkat som att samhället inte har behövt alla unga. Och det tror jag har varit en stark pådrivande orsak till att ungdomar inte mår så bra. Men det är ju därför som jag jobbar inom MAN. Jag vill vara behövd. Och det tror jag gäller väldigt många människor.
Fruktansvärt att känna att man inte har något sammanhang på det sättet. Att familjen är den enda man har och då blir det den enda tryggheten. Mm. När man också ställer så höga krav på att man ska klara av saker och ting. Man ska minst ha en högskoleutbildning, kanske gärna två. Om man ska liksom konkurrera om de här svåra jobben som man tror är de bästa. Och annars är det nästan ingen idé. Och att det har ju blivit så mycket svårare i samhället att ta sig fram för många. Och det är väldigt mycket som vi ser också, hopplöshet, meningslöshet, tankar kring framtiden. Väldigt svårt att se, och det påverkar ju säkert alla, jag menar, de är väldigt omvärldskloka alla barn. De vet mycket väl om miljön, de vet om hur mycket krig det är och hur mycket ojämlikhet det finns på många platser. Det är en ganska dystopisk framtid i deras ögon, och där man innan man blir vuxen också tolkar det på ett sätt som är mycket svårare än vi som har lite perspektiv till saker och ting. Det blir ju så stort. Det är mycket känslor och inte så mycket perspektiv till hur det faktiskt kanske sen blir. Det var ju under den här, när mina barn var små så trodde ju de på allvar att 2012 så skulle jorden gå under. För det hade man läst det någonstans. Det var ett visst datum där i december. Så man förstår inte som vuxen riktigt hur man kan ha det så stort i sitt huvud att så här kommer det bli. Och sen hände ingenting.
Som just nu så kan man säga att många barn pratar på YouTube till exempel om det tredje världskriget som man tror ska komma i och med Iran och USA-konflikten. Som många nämner som att nu kommer det här att börja, och fundera runt vad kommer hända då med mig och min familj och mitt land.
Hur svarar man upp på den här? Det är existentiella frågor, verkligen. Det måste ju du möta hela tiden också. Och skam tänker jag väldigt mycket. Vilken skam är större än att misslyckas med sitt föräldraskap? Känner du igen det? Jag bara gissar nu.
Ja, jag känner igen det i så mått. Och det handlar ju om föräldrar vars barn är omhändertagna av socialtjänsten. I övrigt tycker inte jag att jag märker det så starkt. Utan det är ju kompetenta föräldrar som ringer till Mind och har behov som de kanske har suttit länge och funderat på att de skulle ringa, och så händer det någonting som gör att det blir lite akut, och då ringer man.
För jag tänker det, ni når ju en viss grupp människor överhuvudtaget som tar kontakt med er, men det finns ju en stor grupp då som kanske också behöver mycket stöd och ibland akut stöd också, apropå självmordslinjen och sådär. Så vilka är det som ni inte når?
Jag skulle kunna tänka som du sa, det är en grupp som hör av sig till oss, det är de som vågar ta steget. Men jag tror att det finns en jättestor grupp med människor som både skäms och som känner stor sorg över att ha misslyckats, som man kanske tänker i sitt föräldraskap. När barnen inte tar de där snabba kliven ut genom dörren när de fyller 18-19 och har tagit studenten. Jag tror att det är extremt många som går och kände sig väldigt misslyckade och som inte heller ens vågar säga det till någon som hos oss. Man vågar inte säga det till någon. Jag kan lätt känna den känslan. Ja, det tror jag är ganska vanligt. Om man pratar med människor runt omkring så ser man ju bara sådana man känner. Att det finns många unga där ute som inte har det så lätt och som inte kommer iväg så snabbt ifrån boet. Och det är mycket sorg och skam kring det.
Vad skulle ni vilja säga till de här föräldrarna då? Som inte tar kontakt av den anledningen att det är för mycket skam kring.
Jag skulle vilja säga bara att de är verkligen inte ensamma. Att det är så extremt vanligt idag. Och att just därför dela den känslan med någon kan vara befriande. Så att de också är jättevälkomna. Hör av sig.
Jag tänker, de som ringer är ju föräldrar som orkar och tar ansvar. Och försöker hitta vägar ut ur problematiken. Sen tänker jag att det är många familjer där krafterna är så uttömda så man orkar inte. Man hoppas på att någonstans ska finnas till. Jag tänker på om det är så här att det är problem med droger i en familj och föräldern själv har problem med droger. De tror jag inte ringer. För det krävs en handlingskraft för att ringa. Ja.
Jag tänker också som barn har det inte så lätt idag. Man tänker ett barn som har en förälder som blir sjuk i cancer till exempel, så blir det ganska mycket uppstyrt kring det barnet. Föräldrarna får stöd. Alla vet om det. Behöver du någon hjälp med någonting? Man är lite extra försiktig. Men ett barn som har en mamma eller pappa som ligger hemma i soffan och är deprimerad eller utmattad under då som det är väldigt lång tid antagligen. Där pratar man inte alls om det. Om man hyschar ner det kanske, om man kan inte alls erbjuda den här människan, det här barnet då, eller ungdomen, det stöd som den verkligen skulle behöva. Ett barn som har en förälder med cancer till exempel ser ju att det finns behandlingar, det finns hjälp, det händer saker kring. En förälder som ligger hemma och är ensam, och det är ju inte så vanligt idag. Det barnet blir ju extremt ensamt och utsatt och får liksom inte diskutera det med någon. Och där kanske inte föräldern har ork att söka upp varken vård för barnet eller någon stödlinje eller vad som helst. Där är inte orken, finns inte till någonting alls. Så de har ju jättesvårt, den gruppen. Och de är såklart fler idag, för jag menar, psykiska diagnoser är vanligaste sjukskrivningsorsaken och det är ett utbrett problem. Så de barnen tror jag inte har det så lätt.
Det ser vi ju också, jag som har jobbat med hemmasittande elever länge, att där finns till exempel syskon som inte mår bra, men där finns inte heller några stödfunktioner. Och då är man ju ofta som anhörig familj de enda som måste kämpa för att hitta vägar ut, och det är svårt att hitta hjälp. Men nu tänker jag, nu går vi in i ett nytt år, 2020. Vad önskar ni för hälsofrämjande, och vad skulle ni önska att skedde för förändringar, och ser ni redan nu positiva förändringar angående psykisk ohälsa och arbete och samhälle och sådär, och vad skulle ni önska framåt?
Jag önskar ju att den vården för barn och ungdomar, och även vuxna förstås, skulle vara mer lättillgänglig. Idag är det så att det behövs en otrolig kraft för att få tillgång till hjälp. Nu vet jag ju då till exempel att i Stockholm håller man på att bygga ut det här med vård för barn och unga även på vårdcentraler, men det är inte riktigt genomfört än. Och det där att föräldrar, tycker jag att jag stöter på i många samtal, föräldrar som söker hjälp får veta att det är 1,5 års väntetid och får inget alternativ. Det är på något sätt att samhället sviker dessa familjer. Och vad ska de göra under tiden? Ja, då ringer de till oss. Och då är det ju då stöd per telefon om hur de kan liksom hantera vardagen den närmsta tiden eventuellt. Men att ha en vård som bromsar inflödet, det är sorgligt.
Vi tog ju fram en rapport, vad blir det nu, 2018, om unga psykiska hälsa, om hur den, det var mycket larmrapporter som kom ut samtidigt, så vi gjorde en kunskapsöversikt tillsammans med Länsförsäkringar och tog fram några rekommendationer som vi såg liksom ändå, där vi baserat på unga rapporterar mera psykisk ohälsa, där vi såg att det beror lite grann på att man använder orden på ett annat sätt, vilket är bra. Vi pratar mer om psykisk ohälsa därför att vi vet mer och det är inte riktigt samma skam eller tabu kring frågorna. Men det blir också så att vi sätter ord som kanske ibland inte handlar om psykisk ohälsa utan bara livets naturliga upp- och nedgångar. Och då blir det lite grann så att man medikaliserar eller sjukdomsförklarar lite i onödan. Så att där, våra rekommendationer handlade ju om att inte sjukdomsförklara onödan för att kunna ge stöd till dem som faktiskt behöver det på rätt sätt. Och att där det inte handlar om sjukdom och ohälsa på det sättet. Vi måste tillsammans hjälpas åt. Alla som träffar barn, vi måste vara modiga vuxna och ta med dem som vi ser runt omkring och som inte har det bra. Våga ställa lite jobbiga frågor, våga vara där och vara vuxen helt enkelt. Därför att medmänskliga samtal behövs överallt. Och kan vi hjälpas åt med att ta hand om saker och ting som handlar om naturlig stress, nervositet, oro inför prov eller vad det nu kan vara, så kan vi låta vården sköta om de som faktiskt är sjuka eller som är på väg in i sjukdom eller mår så pass dåligt att de behöver mera hjälp. Så att det räcker, resurserna ska räcka till det som det ska. För idag så tror jag att det finns en slags beröringsskräck kring att ta ett samtal med en ung människa för att man inte tror att man är tillräckligt kompetent. Fast man kanske har precis det man behöver, man behöver ha ett trygg vuxen. Men man tror att man ska ha minst en psykologutbildning för att våga prata på ett riktigt sätt, att man inte gör fel. Vi är så expertinriktade i samhället idag. Och då blir det väldigt snett, då räcker det liksom inte till. Och så vågar man inte ta de där samtalen som hade räckt alldeles utmärkt.
För det handlar ju också om att man inte behöver ha alla svar, utan man kan också säga jag vet inte riktigt, men jag vill lyssna på dig, jag vill fortsätta det här samtalet och jag vet inte riktigt vad vi ska vända oss, men jag vill prata igen eller så vidare. Ser ni sådana mellanmänskliga möten, alltså ser ni, för det finns ju en tendens att de har tagits bort lite, att det har försvunnit lite mera organisationer och föreningar där sådana saker har skett naturligt. Men ser ni nu, att vad skulle ni säga, vart finns de här mellanmänskliga mötena om det inte bara är via en vuxen och barn i kanske skolmiljö, eller så finns det andra forum som ni ser öppnar upp sig?
Ja, svårt att säga. Det är ju klart, forum på nätet finns och många föräldrar kanske vänder sig till familjeliv eller sådana slags forum. Vi har ju inte något forum just för föräldrar och så, men till exempel Mindforum, där finns det trådar om föräldraskap och man kan stötta varandra. För jag tror att det här med att ha egna erfarenheter är en hjälp. Och sen tror jag att vi, i och med att det blir mer uppmärksamt att vi pratar om det, så tror jag att det finns alltid eldsjälar i alla miljöer som startar såna här rörelser kring sin egen roll i skolan eller inom sportverksamhet. Det finns många ideella föreningar förutom oss som jobbar med ungdomar på olika sätt, där man ser positiva effekter av att man har ett sammanhang, man har en trygghet, man har trygga vuxna och man har också människor omkring sig som mår lite bra. Så att det inte bara man vänder sig till andra unga i sin närhet som också mår lika dåligt som man själv gör. Så att där det blir mera kanske fara för att man får självskadebeteende eller tankar om självmord och så. Och en del av samtalen som vi har hos oss handlar ju faktiskt om självmordstankar. Nästan 13-14% av de som har hört av sig till oss har ett barn som har självmordstankar. Om man tänker det yttersta, svåraste. Så det är ju, det är reella problem och vi önskar att vi kunde nå fler helt enkelt. Som vi vet att mellanmänskliga samtal är att dela på bördan. Att gå tillsammans en stund och hitta alternativ och perspektiv på det som man har. Det är ju det som ni gör.
Och jag tänker också att ni finns, och jag tror att det är så att ni letar efter fler volontärer. Är det så? Så också att ni har kapacitet att nå ännu fler. Så. Hur många samtal kan ni svara på? Hur många kan ni inte svara av dem som ringer eller chattar? Eller?
I föräldralinjen så är det ungefär, jag tror att vi tar emot ungefär hälften av alla samtal som kommer in. Men nu har jag inte färska siffror för år 2019 färdiga. Men vi tar inte emot alla samtal i alla fall, utan det brukar vara kanske ungefär hälften. I självmordslinjen är det mycket sämre siffror kan man säga. Där ser man att det är ungefär ett samtal av 10 som kommer fram. Nu är det ju inte personer, men det är påringningar vi pratar om, så det är ändå många. Så det finns ett väldigt stort behov av just medmänskliga samtal, att få vara anonym och prata med någon som sitter där bara för att den verkligen vill. För det är en fin känsla att komma fram och prata med någon som sitter där bara för att den vill, inte för att den har det som arbete, utan ja, Gudrun sitter där för att hon faktiskt vill fortsätta vara en viktig del och vill hjälpa och stödja, och det känns genom luren att det känns att det här är någon som bryr sig. Och det är inte alltid man får den känslan överallt. Det är det som vi har också i alla våra linjer, och kanske framförallt i självmordslinjen. Man saknar den känslan när man går till socialtjänst, sjukvård, skola, den här empatin och möjligheten till en känsla av att någon bryr sig, medmänsklighet i mötena. Det finns inte riktigt. Det finns inte, antagligen är det för tätt mellan möten och för liksom inte prioriterat i sjukvård och så. Och det kan jag förstå, men samtidigt så tror jag inte att man känner på det i längden.
Jo, vad krävs för att man ska vara mindvolontär? Föräldralinjen har lite andra specifikation, eller andra krav. Visst är det så? Kan du berätta lite, Johanna?
Det handlar ju om medmänskliga samtal i våran, som vår kärnverksamhet kan man säga. Vi har valt att när man jobbar med föräldrar och barn att man har med sig en erfarenhet och vana av att jobba med föräldrar och barn och relationer i den konstellationen. Därför att det är svårare när man pratar om tredje person kanske, om inte man har vana vid att jobba med det. Däremot om man jobbar i äldrelinjen och självmordslinjen så handlar det om att kunna relatera till situationer i livet lite allmänt. Och där, när man är äldre i äldrelinjen så behöver man vara äldre själv. Man behöver ha gått igenom en del saker i livet. Man behöver vara 50 år minst. Och ha en del erfarenheter med sig så att säga. Så att man vet lite grann vad man pratar om. Livserfarenhet. Och i självmordslinjen så har vi en ganska lång utbildning för att bli volontär. Så där har vi en bred grupp mellan 25 och 85, 86 år. Utav de volontärer som jobbar där. Kom in med väldigt olika erfarenhet och kompletterar varandra. Men vi fyller på med kunskap och utbildning därför att man ska sitta med de svåra samtalen.
Någonting som också ni tog upp här apropå er rapport som kom 2018, det är också att vi ser redan nu att tabut runt psykisk ohälsa har förändrats, och vi märker i samhällsdebatten och vi märker att folk pratar mer om hur man själv mår, alltså att vi vågar prata mer om psykisk hälsa också. Tror ni att det kommer fortsätta 2020 och framåt, att vi kommer prata mera om det, och kommer det få mer plats i förändringsarbetet i samhället?
Jag tror absolut det. Jag tror att det har hjälpt mycket att kända personer har gått ut och berättat hur de mår. Att vi har fått veta när någon har tagit livet av sig att det var det som hände. Väldigt positivt. Vi såg när Tim Bergling, när han tog livet av sig för ett, snart 2 år sedan. När föräldrarna gick ut och berättade det ganska snart efteråt, så vi fick enormt mycket mer samtal några dagar. Vilket tyder på att folk blir oroade förstås, men det var väldigt positivt också i de samtal vi hade och i det som vi såg runt omkring, att man väljer att vara så ärlig även om det är jättesvårt. Det tror jag är skyddande i längden. Sen behöver man prata om så svåra saker på ett varsamt sätt och liksom försiktigt, men man känner inte på att sopa under mattan. Det är ingen fara att prata om sådana saker som är så svåra, det vet vi ju. Men ja, jag tror att det kommer fortsätta att vara mindre skambelagt att prata om psykisk ohälsa i framtiden också.
Jag tänker bara på, det har ju varit en serie avsnitt på SVT om depression till exempel. Och hur allmänt förekommande det är att man känner sig deprimerad och nedstämd. Och just det där att man delar erfarenheter av att inte må toppen bra. Det gör ju också att man känner sig mindre ensam.
Det var landet Lyckopiller kanske med Nor som du tänkte på.
Just det. Ja.
Är det någonting annat ni känner som ni känner det här skulle vi vilja nämna eller prata om eller är det så?
Nej, men det jag tänker på är att man inte ska vara så rädd för att prata med någon som man ser mår dåligt. Att förstå att man inte direkt tar över ansvaret för hur någon mår, utan att man går bredvid en stund och delar hur man mår. Alla kan känna in känslor och förstå hur det känns även om man inte har varit med om samma sak. Och att man är lite snäll med sig själv när man tänker att jag gör vad jag kan. Jag kan åtminstone göra det här. Det kanske räcker ganska långt. Vi vet att det räcker väldigt långt att få berätta om någonting. Det ser vi jättemycket i våra samtal. Så att få hjälp att sätta ord på sin situation tillsammans med en annan person som kan se det från lite andra håll, ha lite perspektiv, tänka, kan det vara så här, och vad tror du om det här? Inte ge en massa råd, utan mera dela hur det känns. Våga ta de där samtalen utan att vara så rädd att behöva ta på dig ansvaret för hur en annan människa mår. För du kommer att lätta upp situationen bara genom att finnas där en stund.
Och lite som du sa, Gun-Britt, också, att för dig är inte det tungt. Så det kanske inte heller, om man är rädd att det ska vara tungt att lyssna, så behöver det inte vara så. Det kanske istället kan vara lätt att få slippa sig själv en liten stund. Det man behöver ha alla.
Och samtidigt är jag ju otroligt glad och tacksam för den erfarenhet jag har sedan tidigare. Därför att det är faktiskt ändå ganska mycket, kan jag tycka, psykiatri. Alltså det är lite allvarliga problem föräldrar ringer om. Ja, det är det jag har jobbat med. Så att jag blir inte så skakad.
Mm. Kan du ta något exempel på allvarliga problem?
Ja, eftersom jag skriver upp i en bok, alltså helt utan personuppgifter, det går inte att... Så gick jag igenom det igår inför att komma hit. Mm. Och då kan jag bara läsa upp det som är... Dels är det droger. Att ens ungdom har börjat hascha eller man misstänker andra droger. Sen kan det vara oro för vilken sexuell läggning barnet har. Sen är det ju ofta det här med att man drar sig undan socialt. Man har sociala svårigheter. Och det är ju det ena, och sen hemmasittare i andra änden av det spektrat. Sen depression, och sen har svårt att leka med andra barn, och sen språkutveckling, det ligger ju också inom det där man måste fundera på. Det är ingenting som, det måste man ta reda på, vad är det för något som det handlar om. Nedstämdhet, ADHD-problematik, utredd eller inte utredd, är ganska ofta. Framtidsångest, trots, och i det här är det ju så att föräldrarna är ju oroliga för sig, sin egen roll i relation till de här problemen. Tvång, ångest, morfar har gjort ett närmande på ett av barnbarnen. Isolerar sig, hasch, svårt att sitta still, tics. En ungdom som är inlagd på psyket och föräldern inte vet hur ska jag liksom få kontakt med personalen. Alltså på, om ungdomen säger nej, då känns det kört. Men det, alltså jag har själv jobbat med inlagda ungdomar. Det är inte kört. Det handlar bara om hur man argumenterar och stöttar bägge parter. Många gånger när jag jobbade med nyinsjuka i psykos så var ju de då 18 år och över. Och då var det så att de ville ju inte ha med föräldrarna att göra. Men till slut kunde det vara så att jag ändå fick träffa föräldrarna för sig. Och det betyder ju säkert mycket för dem att det inte blev helt avklippta. För det var ju de ändå som skulle finnas till för resten av livet. Självskada. ADHD. Kamrater har tagit livet av sig. Man blir orolig för sitt eget barn. Hundfobi. Bråk och utbrott. Och sen, det hänger ihop med det som händer i samhället. Det här med att det var ju teman i Dagens Nyheter om vuxna barn som inte vill ha kontakt med sina föräldrar. Hade en pappa som hade den problematiken. Mamma orkar inte. Problemen är jättestora. En tvååring som dunkar huvudet i väggen. En tonåring, en 20-åring som blir stalkad. Oro för suicid. Det här är då, kan man säga, hösten 2019.
Och då sa du där att det handlade om föräldrarnas egen roll i relation till det. För jag blir nyfiken när du pratade om just oro inför sexuell läggning. Ja. Var det då föräldrarnas egen roll i relation till barnets sexuella läggning? Hur de skulle hantera saker?
Ja, och på något sätt, ofta är det ju så att föräldern märker att det är någonting som de får inte kontakten med barnet. Så att de kan liksom få hjälp att dämpa oron. Och då kan ju deras hypoteser gå åt olika håll. Vad det kan vara som gör att barnet då beter sig och gör lite mer annorlunda mot tidigare.
Föräldrar inte då?
Det kan också vara oro för att man själv tycker att det är okej. Men de andra i familjen kanske inte tycker att det är okej.
Mm.
Alltså, det kan vara på hur många olika sätt som helst.
Ja. Mm. Ja. Mm. Är det något annat som ni tänker på?
Det blev ju, det är ganska tydligt där i det du sa också, att det är inte tungt, men det krävs kanske träning. För även om det är så att man gärna vill stötta och vara där, så finns det ju ett motstånd. Men det blir ju lättare varje gång. Nu har du med dig träning från samtal från många år med det. Men även om man inte har det, tänker jag, när det gäller medmänskliga samtal, så kan man ju bara bli bättre genom att prova och göra det flera gånger. Att man liksom tänker att man tränar på det man inte är bra på. Det är ju faktiskt likadant med det. Och om inte ni hade så mycket vana som sitter i föräldrarna, så skulle det vara tyngre. Därför att ni har ändå provat på det, så att övning ger färdighet även där.
Sen har vi ju ett mentorskap. Så den som kommer och börjar hos oss får ju en mentor. Jag menar, det kan ju kännas lite bra då om man känner sig lite ovan i början.
Precis, och sen har ni handledning, och både kamrathandledning och handledning med en extern handledare.
Har du övriga volontärer det också?
Alla volontärer har handledning.
Men då tänker jag att vi säger tack så jättemycket till er som kom och delade med er av era erfarenheter och er kunskap, och att vi är jätteglada att Mind finns idag och hoppas att ni kan nå ännu fler.
Mm. Tack så jättemycket.
Tack för att vi fick komma.
Mm. Tack för det.
Tack för att ni har lyssnat idag. Som vanligt får ni gärna höra av er till oss om ni har gäster eller teman som ni tycker att vi ska ta upp. Vi finns på Instagram, på Magelungens Instagram och Facebook. Ta hand om er och ha det så bra. Hej då!